plats på jorden. Sådana där som betyder lite extra för oss. Och nu är Tilde Skarin, vår dialogredaktör, med här i studion. Hej Tilde.
Hejsan, hejsan Helene.
Vad skriver folk?
Ja, men du, det bara väller in både bilder och kommentarer om olika platser på jorden som folk tycker om. Linda, hon skriver att hon älskar skogen, känner mig levande i skogen och älskar att plocka blåbär. Och Monica har valt att skriva om en person. Min plats på jorden, där är det där min kärlek Ingemar befinner sig. Så platser, personer, vad som helst, skicka in helt enkelt.
Men så roligt. Ja, det finns ju extremt många olika saker som kan vara ens plats. Och om du som lyssnar har en sån, ring oss då på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi blir väldigt glada om ni hör av er till oss. Tack.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Här är Ekot. EUs utrikesministrar möts på tisdag för att diskutera den upptrappade konflikten mellan Israel och Iran. Israel och Iran har fortsatt attackera varandra under kvällen. Israel har uppgett att de genomfört attacker från de västra till de östra delarna av Iran, samtidigt som Iran skickat robotar mot Israel. Flyglarm hördes tidigare i Jerusalem och Tel Aviv, rapporterar Reuters. Sverige nu, det blir ingen strejk för privatanställda inom vård och omsorg och städpersonal inom bland annat industrin. Parterna kom överens idag och varslet är därmed avblåst. Det nya avtalet innebär att deltidsanställda i flera branscher får övertidsersättning, precis som heltidsanställda. Malin Ragnegård är förbundsordförande för Kommunal.
Det har vi lyckats att få till nu genom medling och det är vi väldigt glada för.
Antje Dedring, som är förbundsordförande för vårdföretagarna, är nöjd med att strejken nu inte bryter ut.
Vi är glada att vi har ett avtal på plats som liknar övriga avtal på arbetsmarknaden och att vi har undvikit en konflikt som faktiskt bara skulle drabba sjuka och äldre.
För 2 veckor sedan la Kommunal fram ett strejkvarsel för 50 000 privatanställda i vård och omsorg. Och fackförbundet Seko och Fastighetsanställdas förbund varslade om strejk för 600 städare på bland annat Volvo, Scania och Viking Line. Privat och offentligt anställda inom vård och omsorg ska nu få lika villkor och deltidsanställda ska få rätt till övertidsersättning. Eva Edström, som är ansvarig för städavtalet på Fastighetsanställdas förbund, förväntar sig att det leder till ökad sysselsättningsgrad för de många deltidsanställda som vill jobba mer.
Det blir ju naturligtvis dyrare för arbetsgivaren om man ska betala övertidsersättning till de deltidsanställda, och då kommer det att finnas en vilja på ett annat sätt att faktiskt istället personalplanera så att man kan ge de anställda en högre sysselsättningsgrad.
Sa Eva Edström på Fastighetsanställdas förbund, reporter Helena Björk. Jakten på den misstänkte politikermördaren Vance Bolter i Minnesota i USA fortsätter. Efter tips från boende i ett samhälle utanför Minneapolis, ungefär en timme från där gårdagens skjutningar skedde, har polisen hittat en bil som tillhör Bolter och som tros vara flyktbilen. Den 57-årige Vance Bolter jagas misstänkt för att ha skjutit 2 demokratiska lokalpolitiker och deras respektive i deras hem. Vår korrespondent Roger Wilson rapporterar.
Han beskrivs av myndigheterna som beväpnad och farlig. Man har delat en bild på det misstänkte taget av en övervakningskamera kort efter de 2 attacker han gjorde. Man har också skickat bilder på honom till gränspolisen om han försöker fly till Kanada. För de 2 som överlevde skjutningen, delstatssenatorn John Hoffman och hans fru Yvette, så säger man att läget har stabiliserats. Så enligt uppgifter från en släkting så har man beskrivit hur Yvette Hoffman använde sin kropp som en sköld för att skydda sin dotter när de blev beskjutna. Det här är också ett av flera fall av våldsamheter den senaste tiden. Bara de senaste månaderna så har till exempel Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro, hans residens, försökte någon sätta eld på när han och hans familj befann sig i byggnaden på natten. Vi har också sett skjutningar i Washington DC efter ett arrangemang på Judiska museet. Och president Trump utsattes ju för 2 attentat under valkampanjen. Så det här har ju gjort att man på nytt talar om behovet av att lugna ner den politiska retoriken i USA.
USA-korrespondent Roger Wilson. Stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis satte nytt världsrekord vid Diamond League-galan på Stockholms stadion ikväll. Mondo klarade 6,28 i första försöket. Senast en svensk satte världsrekord på svensk mark var den 30 juni 1987 när Patrik Sjöberg hoppade 2,42 i höjdhopp. Och sen titt på väderprognosen. Imorgon passerar regn bort österut över Götaland och Svealand. Det följs sen av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar molnen med regn. Men i de sydligaste och nordligaste delarna av Norrland även en del sol. Temperatur från i söder 20 till 25 grader till i norr där det blir mellan 15 och 20 grader. Grader. Det var Ekot klockan 22 i studion. Simon Karlsson.
Det här är Karlavagnen i P4.
Min plats på jorden är vad vi pratar om idag. Många har minst en sån där alldeles särskild plats och vi undrar vilken din är. Kanske är det ett ställe som du ofta återvänder till eller som du faktiskt bara varit på en gång i livet. Kanske är det stranden du alltid plockar snäckor på, kaféet på hörnet i den brusande storstan, farmors bastu, basketplanen, bokskogen eller bänken som du och din bror brukade sitta på innan han gick bort. Jag heter Helene Almqvist och vi vill gärna höra om din plats på jorden, så ring oss på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta. Vi mot världen med Veronica Maggio i Karlavagnen där vi nu ska få landa i Sundsvall och prata med Ulf Stenberg. Hej Ulf.
Hej, god afton.
God afton. Hörru du,
god afton.
Vi pratar ju om det här med platser som har en särskild betydelse för en. Vad är din?
Ja, det hände för 2 år sedan. Jag och min dotter åkte över till Riga.
Riga i Lettland?
Ja.
Mm-hmm.
Och på en underlig anledning så kände jag en viss samhörighet där. För min farmor kommer därifrån.
Aha.
Hon flyttade hit till Sverige på 1890-talet tror jag.
Mm-hmm. Var det första gången du åkte dit då? Nu.
Ja, jag var dit en gång till. Jag kände så starkt liksom för samma, ja, man känner ju liksom att man känner igen sig på något konstigt sätt. Fast jag är ju född i Sverige, så är 76 år tillbaka, så det är ju helt svenska.
Ja, men hade,
säger så.
Hade farmor berättat mycket om platsen för dig?
Nej, han hade träffat henne.
Nej,
hon var ju född 1888, 1890 och jag är född 49.
Så ja, jag förstår.
Hon hade somnat in redan.
Ja, hade hon fört vidare men, någonting av det hela till din mamma då?
Ja, min pappa har ju berättat lite grann, men han är ju också född i Sverige. Hans äldsta bror var ju född där. Men inte pappa, han var ju född i Sverige. Men jag har ju berättat lite grann sådär. Och så farfar då, men han kom ju från Estland. Så att det var ju så de träffades på något. Ja. Mm. Hur de träffades vet jag ju inte.
Nej. Kan du beskriva men, Riga som stad?
Riga är en underbar stad. Det bor, vad sa de, 600 000 invånare. Ett lugn. Väldigt lugnt. Det var en lugn atmosfär om man jämför. Ingen fel på svenskarna. Här ska vi ju stressa jämt. Vi ska föra flyg och vi ska göra allting. Men det tog de lite manjana, som man säger, nere i Sydeuropa.
Mm-hmm.
Det var lite annorlunda mot här.
Ja.
Man är lilla Sundsvall, det är en liten bondstad. Men man tar Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Det är så stressigt.
Ja.
De ska ju hinna med så mycket och det ska göra så mycket. Och det tar man lite lugnt.
Ja. Du, vad var det som fick dig att känna dig så där omedelbart hemma där fast du inte...
Ja, det var att atmosfären. Det var liksom... Jag kände på en gång, fan. Var jag? Jag kom ju här. Hälften av mig därifrån, andra hälften från varför då. Om man säger så. Och sen efter mamma och pappa givetvis. Det var liksom en speciell... Ja, det var något speciellt.
Ja, och du säger att
som
det var
kom
2.
Över med.
Ja, det kändes starkt alltså.
Ja, väldigt tajt. Så att hade man varit yngre kanske man hade flyttat dit. Jag har ju... Ja, jag har väl några kusiner eller kusinbarnbarn. Ja, det vet jag ju inte, men det kan man ju ta reda på.
Ja.
Jag ska åka dit en gång till och ska reda på det.
Ja.
Om jag har någon släkt där på farmors sida alltså.
Ja.
Inte farfar utan farmor.
Förstå.
Det kändes behagligt att vara där.
Vad härligt det låter.
Mm, ja,
förstår jag det rätt att det var första gången då för 2 år sedan?
Ja, 2 år sedan åkte jag dit en gång till. Jag var 8-9 månader efteråt.
Ja, men hur kom det sig att du valde? Första gången att du kom på att du skulle?
Jag visste att min farmor var därifrån.
Mm.
Så att jag tänkte att jag skulle åka dit och se hur hon, ja, vilket land hon hade levt. Hon var ju själv från Riga.
Jag tänkte att du valde just då, för det hade gått levt länge innan du valde det.
Ja, jag vet. Men blir man äldre så vill man ju veta rötterna i ens liv.
Japp,
det är ju så man vill veta.
Jag känner igen det.
Det är bara så. Men det var en underbar känsla, måste jag säga.
Mm. Vad tyckte din dotter?
Ja, min dotter är... Ja, jag vet inte, hon sa inte så mycket, men hon sa också att det var långt och skönt där, så hon.
Mm.
De blev ett annat liv där. Inget fel på vi i Sverige, men här är det så fruktansvärt det ska vara det ska vara stressigt, det ska göras det, det ska göras allting.
Så vi ska ta med oss lite Riga-tempo hit till Sverige?
Ja, jag tycker faktiskt det. Jag var i Polen också en gång. Och det var ju samma lugna sinnen liksom. De tar det lugnt där. Mm. Inte här. Här tar de hjärtinfarkt om de är 45 år. Ursäkta jag säger det, men, ja. Ja, men de svenskarna ska ju stressa och det ska göra, så de ska resa och de ska göra allt.
Men du, var roligt att höra att du ändå hittade en stad som hade lite mindre av det och att du kände dig hemma i den. Det var
otroligt mycket mindre. Det satt de ute på kaféer och tog det lugnt och pratade och mysiga matställen. Ja. Allt möjligt var ju...
Och så bär du av tillbaks dit igen.
Ja, jag ska tillbaka. Jag ska försöka söka om det är några som finns kvar i på min farmorsläktsida. Alltså. Det ska vara kul då.
Ja.
Men klart, jag kan inte deras språk.
Nej.
För många där kan ju lite engelska.
Du får plugga lite fram tills dess. Sätta igen.
Ryska kan jag ju inte.
Nej. Men du, Ulf Stenberg i Sundsvall, vad kul att du fick höra din Riga-historia här lite.
Ja, det är underbart.
Tack för att du ringde
tack
till oss.
Mm? Tack.
Hej då.
God afton.
God afton. Daryl Braithwaite med One Summer. Och sommar är det, och nu åker vi till Strängnäs. Hej Anna Ström Olén, har ni sommar i Strängnäs?
Ja, här har vi haft 30 grader idag, så det är sommar. Ja, verkligen. Ja, jag ska inte klaga dock, för sommaren är min favoritårstid.
Ja, det är det. Ja, den är härlig. Ja. Du, jag såg här i infon att du är väldigt förtjust i New York, tänkte jag fråga först. Har du varit där mycket?
Jag har varit där väldigt många gånger. När jag åkte som oftast blev det 2 gånger om året. Ja, det är en riktig favoritstad, verkligen.
Vad är det bästa med den staden?
Det är att där finns något för alla, alltid. Det är som flera städer i en. Det är som, kan vara som Paris med små mysiga gator med bugande träd, och det kan vara skyskrapor och det, ja, folk från alla världens hörn. Det känns som man är med i en film och att allting kan hända. Och allt händer.
Oh, så en fin beskrivning.
Ja, tack.
Men du, det är inte den som är din favoritplats i världen, fattar
jag
det
som. Nej, tvärt emot vad många kan tro, för jag har ju bloggat väldigt mycket om New York och så. Nej, min favoritplats på jorden är faktiskt något så långt bort man kan komma nästan. Det är en fridfull kyrkogård vid sjön Båven i hjärtat av Sörmland.
Oho.
Ja.
Hur kommer detta sig?
Ja, den här platsen heter ju då Helgesta. Det är en liten kyrka som är vars äldsta delar ungefär 1000 år gamla. Och den här platsen är väldigt viktig för min familj. För här vilar nämligen min älskade pappa och hans föräldrar. Och jag kom ju till den här platsen redan som liten för att besöka farmor och farfars grav då. Och sen så har jag återkommit dit hela livet, och jag tänkte börja med att beskriva lite grann hur det känns att komma dit, för det är så speciellt. Man kliver in genom som en liten portal, en sån här stiglucka, och direkt så möts man bara av sån frid. Det är en nästan överjordisk stämning där, en tidlöshet. Och naturen, den är bedövande vacker. Mm. Kyrkogården sluttar ner emot sjön Båven som har en mäktig fond. Ekar och almar reser sig runt omkring och ser alldeles tyst. Man hör bara suset i träden och fågelsången.
Oj, wow. Det låter fantastiskt.
Man fylls av förundran, det är det rätta ordet skulle jag säga. Ja.
Så den ligger lite avskilt alltså?
Ja, precis. Man åker på lite ringlande vägar och sen ligger den här gamla socknen, den här gamla byn där då, med några vackra gamla hus, och så har vi då kyrkan här på en udde i Båven. Det är helt fantastiskt.
Är det en stor kyrkogård?
Nej, inte väldigt stor, det skulle jag inte säga. Den är liksom utformad som terrasser som sluttar ner mot vattnet. Och överallt har man ju då den här fina sjöutsikten. Och det jag brukar tänka på när jag är här, det är att den här kyrkan, den har sett så mycket. Det är nämligen så här att min farfar är uppvuxen där i den lilla byn, och hans far var organist och skollärare. Aha. Så tidigt fick farfar sätta sig och öva vid orgeln, och där satt han tappert och övade, och det visade sig att det skulle ge resultat sen, för han skrev nämligen den här sommarsalmen, En vänlig grönskas rika dräkt.
Va? Har han skrivit den?
Ja, han har tonsatt den. Ja,
den
precis.
Som är så fin.
Mm. Helt fantastiskt, vilket spår att lämna efter sig.
Verkligen.
Ja, och sen så giftes ju min farmor och farfar i den här kyrkan för ett sekel sen då. Och jag hade bröllop där, min ena syster hade bröllop där. Och sen till slut då så hade vi min pappas gravsättning i den här kyrkan.
Oj, vilken familje. Ja. Koppling.
Precis, det är så mycket historia och så mycket känslor. Och jag brukar tänka på det när jag står där på kyrkogården, att det är så mycket glädje och samtidigt mycket sorg. Men allting går i varann och det blir en slags tidlöshet. Och jag tänker att det är ju faktiskt allt det här som är livet. Och man känner sig så nära hela universum på något sätt när man står på den här platsen.
Men
så Det är nog min bästa beskrivning av min favoritplats på jorden.
Ja, det förstår jag. Har den alltid känts så? Eller var det liksom vid något särskilt tillfälle som det gick upp för dig så här tydligt att den var det? Du har familjekoppling, men jag menar, har den liksom långsamt växt fram eller?
Ja, alltså länge så ledde ju New York-ligan om man säger så. Men det har nog växt på mig det här. Och framförallt sen min pappa fick sin viloplats där. För att pappa och jag stod varann så otroligt nära. Och det var hans käraste plats på jorden också. Mm. Och nu när han har fått frid och får vila där och så känns det extra speciellt att komma dit faktiskt. Och jag har faktiskt redan nu bestämt att det ska bli min plats också den dagen det är dags.
Ja.
Så är det. Mm. Men sen efter besöket då, så brukar vi gå ner på en brygga som finns nedanför och kanske dricka lite kaffe. Och, så det blir också som ett väldigt vackert utflyktsmål samtidigt som vi har det här.
Lite kyrkkaffe helt enkelt.
Ja, lite kyrkkaffe. Precis.
Även utanför, så är det. Även om det inte har varit någon gudstjänst.
Nej, precis. Det är tyvärr låst ganska ofta i kyrkan där. För att, men ibland är det öppet på allhelgon och så där. Då går man ju dit och tänder ett ljus. Och, ja, otroligt fint utflyktsmål verkligen.
Men du och din pappa, ni brukade åka dit ihop alltså? Också innan?
Ja, det gjorde vi ibland också. Absolut. Mm. Ja.
Men så fint att få höra.
Ja, men tack. Ja. Ja, tack för att ni ville höra.
Ja, jag känner att jag skulle vilja åka dit i princip. Jag måste
ja.
Också gör insupa det. Den här magnifika, vad sa du, obeskrivbara, obeskrivligt vackra, eller vad sa du, någonting sånt?
Ja, en slags överjordisk stämning som finns där på något sätt. Ja, ja.
Jätteroligt. Tack så hemskt mycket, Anna Ström och Len.
Ja, men tack själv. Tack. Ja. Ja. Ha det gott.
Ha det. Mm. Och ni andra som lyssnar får också gärna berätta om er plats på jorden. Ring oss på 020-22-10-30, 020-22-10-30 eller skriv till oss på Facebook och Instagram eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
På måndag ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska bli en sån som alltid går i mitt tid. Sluta vara så himla dum och stanna till sist. Du, jag lovar och jag svär, mina vänner har växt upp för länge sedan. De har sovit 8 timmar när jag går hem. Skaffat hus och bil och barn och allting sånt där. Men evigt vilsen står jag här. Jag är tragisk det jag är. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju ändå inte så geniala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Jag ska städa hela huset skinande rent. Jag ska börja ställa klockan, aldrig vara sen. Vänta bara, ska du se att jag kan vara bra. Nästintill helt underbar. Ge mig bara några dagar. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju inte särskilt fenomenala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Oh, ska sluta ringa dig mitt i natten. Ska börja dricka varannan vatten. Och om du någon gång kommer tillbaks, ska jag vara så jävla bra. Jag kommer vara sund och balanserad. Så himla ordningsam och motiverad. Ja, jag ska visa dig att jag har ganska bra. Ge mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag. Jag ska ta tag i det på måndag.
Miss Li ska ta tag i det på måndag, men idag är det söndag och nu har vi Tilde med oss igen i studion. Hej Tilde.
Hejsan, hejsan.
Är det fullt ös på Facebook och mail och allt sånt där?
Det är fullt ös överallt skulle jag säga. Det är många som skickar också bilder på Facebook, vilket jag tycker är väldigt roligt att kunna få kika lite på de här platserna som man har sin plats på jorden helt enkelt. Men jag är ju här för att läsa lite kommentarer helt enkelt. Mm. Och hade fastnat på Linda bland annat som skriver: jag åker till Lapplandsfjällen en vecka varje år. Det är min plats på jorden. Utan telefon, helt i frihet från allt som är bekvämt, fri från triviala beslut om vilka kläder jag ska ha eller att köra mina barn hit och dit. Bara vandra, vila, äta och sova i sitt tält. Det tyckte jag lät väldigt härligt faktiskt.
Oj, fantastiskt.
Ja. Maria skriver så fint: mitt hem är min borg. Här finns böcker, papper, penslar, pennor, wifi, katter, mat i kyl och frys, en skön säng. Om någon bara levererar varor vid behov så skulle jag kunna tillbringa resten av mitt liv i husarrest, brukar jag säga. Men fram till min pension får jag se till att ta mig ut då och då till jobbet exempelvis. Och det tycker jag är så fint att höra, att man trivs fint i sitt hem faktiskt. Det är ju väldigt härligt att höra.
Ja, det är jättebra. Ja. Jättebra.
Jag tänkte säga också att man kan ju faktiskt mejla in på karlavagnen@sverigesradio.se.
Exakt.
Det har Sören gjort och skriver att det stället jag återvänder till mestadels och helst är ett relativt högt beläget skogsområde i Västerbottens kustland med stora öppna berghällsytor som ger en känsla av att befinna sig på ett riktigt fjäll. Så ja, mejla eller skriva kan man göra, och det är det många som gör också.
Exakt, och så kan man även ringa på 020 22 10 30 020 22 10 30. Tack till det.
Tack.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, 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 my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise,
you know it's love anyway. My time,
my time,
my time, well it's a never ending helter skelter, we'll be out whatever the weather. My heart,
my heart,
my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive.
I know you've heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel.
love heading your way.
George Ezra sjöng glatt om känslan av paradis. Och nu har vi ingen mindre än Petter med oss. Hej Petter!
Hej, god dag!
Eller ska man säga?
God kväll!
Ja.
God kväll kanske måste jag säga.
Säger man Petter Alexis Askegren, ska man säga ditt hela namn kanske?
Ja, men det var bra. Det blir bra.
Du Petter, du har en plats som är, apropå vad George Ezra sjöng, som ett paradis för dig, visst?
Ja, eller jag, precis. Jag har ett ställe som jag återkommer till hela tiden och som är lite som en så kallad frizon, och det är ju Kosteröarna på västkusten som ligger ungefär 2 timmar norr om Göteborg, säg en halvtimme från norska gränsen.
Långt ut i havet.
Ja, det är Sveriges västligaste ögrupp och numera också Sveriges enda, än så länge i alla fall, marina nationalpark. Och det är en sån här plats som jag är ju uppväxt på 70-talet, och på 70-talet så 80-talet, vi reste ju liksom nästan aldrig någonting. Jag flög flygplan första gången jag var 17 år, så att jag åkte alltid till Koster på somrarna liksom, och ja.
Hur kommer det sig?
Det var ett släkthus kan man väl säga som vi, min familj då, åkte och kunde spendera några veckor varje sommar. Och sen när jag blev vuxen, det första jag gjorde liksom, när jag överhuvudtaget hade en normal inkomst, var att skaffa ett litet ställe där ute. Och sen har jag liksom fortsatt med det och varit där sen jag var... Ja, alltid jag kan lägga jag på och vara där, och det är väldigt skönt när man kommer dit, för att det känns som att man stänger av liksom allt annat som finns runt omkring. Och när jag var liten så var jag lite avundsjuk på det där, att vissa reste utomlands och sådär. Då brukade jag alltid fantisera att Koster var liksom, att det var någonting exotiskt, att det påminner om att säga Kos, du vet, Grekland. Alltså så fånigt var det ungefär. Men sen var det faktiskt så att jag skrev en bok som heter Min plats på jorden, och jag hade ett litet förord i den boken, eller förord, men jag hade ett citat från Thomas Tranströmer, och han har skrivit om sitt sommarställe på Rummarö, och där var jag i Dagens Nyheter den 22 juli 1972. Jag tänkte läsa det är väldigt kort, men han skriver så här: jag har en föreställning om att varje människa har sin tyngdpunkt på en bestämd plats, som en kula som rullar runt tills den hittar lägsta punkten där den kan vila. För mig är platsen här. När jag står här på bryggan och ser ut över vattnet så känner jag att detta är min utgångspunkt. Och det är väl egentligen vad det handlar om.
Oj.
Att man har den där punkten där liksom, ja, man känner att allting står rätt till på något vis.
Ja, och det är verkligen Koster för dig.
Ja, men det har blivit det. Och mycket på grund av att jag har väldigt mycket gamla vänner där ute.
Från barndomen?
Ja, från barndomen, och det är mina äldsta vänner, och jag känner mig väldigt bekväm, och det är nästan som att man tänker inte ens på vad man har på sig, man bryr sig inte så mycket om någonting, man bara är där och mår bra utav det. Men sen tror jag att det också är den där känslan av att när man står och tittar ut över havet så känner man liksom att det är evigt på andra sidan. Det finns ingen, det är liksom, då är det stora havet framför dig på något vis.
Kan du beskriva hur det ser ut där?
Ja, men det är också väldigt, jag brukar säga, om man jämför med vanliga västkusten så där, eller vanliga, men västkusten generellt sett, så är det ganska oexploaterat, och det är inte jättemycket bebyggelse, och det är ganska rustikt skulle jag säga, och klipporna är väldigt kala, inte jättemycket växtlighet, och är det växtlighet nu så har det tillkommit på senare år, och det är också på grund av att förr i tiden så var det väldigt mycket det var mycket getter och får och sånt som åt upp det mesta, så att det var liksom, det var väldigt kalt, och till viss del så är det fortfarande. Och det finns en konstnär som hette Inge Sjöler som är från Strömstad, men också spenderat väldigt mycket tid ute på framförallt Sydkoster, för det är 2 öar, Syd- och Nordkoster, och hans verk är helt otroliga, och när man tittar på dem så känner man verkligen igen sig i färgerna, och speciellt Det är många som oftast pratar om sommaren och alltid sommaren är den finaste perioden. Men jag är en person som gillar väldigt mycket så här hösten och jag gillar väldigt mycket våren. Och hösten speciellt för att då blir det också de här explosiva färgerna som bara exploderar och verkligen fångar en. Det är svårt för mig att släppa liksom koster. Mina föräldrar träffades där ute. De är från Stockholm, men de träffades där och min mamma på sin dödsbädd kan man väl säga ville liksom att vi skulle ha en ceremoni bakom en sjöbod, för där hade hon haft en trevlig stund med min pappa en gång i tiden.
Åh, vad fint!
Så det var väl fint, tycker jag.
Hade ni ceremonin där då?
Det hade vi faktiskt.
Oh.
Och jag besöker de där sjöbodarna varje gång jag är där ute. För det är liksom, de har blivit lite symboler för mina föräldrar och sådär också. Så att det, och det är också roligt för det är Inge Sjöle, han har ju målat de där sjöbodarna. Så det är liksom, på något sätt så hänger allting ihop på något vis.
Så sjöbodarna som sådana är också din plats på jorden?
Det kan man verkligen säga. Jag känner mig väldigt hemma där på alla plan. Och jag vill vara där så mycket det bara går. Och så fort jag har någon möjlighet att ta mig dit så åker jag dit.
Mm. Vad är dina starkaste barndomsminnen från Kosteröarna?
Ja, det har jag. Och det var nog det som min bok handlade om. Som min plats på jorden var just att jag skrev väldigt mycket om så här anekdoter och historier från min barndom. Framförallt om en av mina äldsta vänner som heter Christian. En kille som växte upp där som jag umgicks med varje sommar. Och han var ju en person som var ganska busig och hittade på mycket liksom, grejer. Och ja, vi gjorde mycket roliga saker tillsammans. Så jag skrev ner de här historierna i den där boken. Dels för att jag kände att det var liksom, ja, men dels för att komma ihåg det, men också för att det var ju pojksträck, men det var ingen liksom allvarligt så, men det var väldigt jag har väldigt mycket fina minnen från min barndom där ute och jag är extremt tacksam att jag fick spendera så mycket tid där. Och på den tiden så när jag växte upp, då var det så här, då vi hade ingen telefon där, vi hade ingen dusch, vi hade fanns ingen TV, det var toaletten var ett utedass och när man duschade så fick man gå ner till hamnen och betala 5 kronor för att gå ner och liksom duscha där. Och skulle man ringa på någon telefonkiosk någonstans där det stod Televerket och så vidare. Så det var ju väldigt, om man ser till dagens, liksom, den tiden vi lever idag, så var det extremt primitivt. Men det fanns någonting härligt i det också, och det här att man hittade på sina egna lekar och fantasier och allt som skedde där. Och jag kan ibland, det är lite roligt när jag åker tillbaka och träffar, speciellt när jag träffar Christian, för vi umgås jättemycket fortfarande och många av de här människorna som jag växte upp med. Och så fort vi kommer ut i den där ön så slungas vi också ibland tillbaks lite till hur vi var när vi var små.
Så ni blir 7 år båda två?
Lite grann, fast vi är liksom 50 idag. Så att det kan man skratta åt. Men det finns ju något fint i det, att tillåta sig själv också och få vara barnslig. Och det kanske är just att det krävs en sån plats. Men jag tror att alla människor har såna här platser. Och det kan vara en bänk i en park, det kan vara en klippa, ett berg, det kan vara en semesterort som man har åkt till, eller en stad, eller vad det än är. Det finns, jag tror alla har någon sorts punkt liksom, där de känner sig väldigt hemma.
Det tror jag. Jag ser det på någon som ringer in och skriver in att det verkligen är så. Det, apropå det, att ni blir 7 år, höll jag på att säga, när ni ses, du och Christian. Går du beskriva det, hur din relation till de här öarna har förändrats genom åren? Från när du var barn tills nu då?
Nej, men jag tror att de är så spännande fortfarande, för att på något sätt så när jag rör mig där så känns det alltid som att jag upptäcker någonting nytt hela tiden. Och det är också väldigt kul när jag har med mig barnen och sådär, för jag berättar ju saker för barnen. Ja, här har vi gjort det här och här gör man så, och där gjorde man si och så, och det här gick din farfar där. Och det är med en enorm entusiasm och stolthet som man gör det. Och visst, de har förändrats, men det vackra med Kosteröarna är att det har inte förändrats så mycket som kanske många andra ställen har gjort under 40 år liksom, som jag ändå har minnen därifrån. Så på så sätt så tycker jag att det känns lite som att tiden står still när jag kommer dit. Att det är som det alltid har varit på något vis.
Mm. Du, en plats kan ju på många sätt forma en som människa. Hur skulle du säga att Koster har format dig?
Ja, men jag tror att den formar mig just nu i denna stund på grund av att den väcker så mycket minnen och håller mina minnen vid liv, och framförallt mycket från mina föräldrar och min barndom, och eftersom mina föräldrar inte lever längre idag så känner jag mig väldigt nära dem när jag är där. Så det tror jag är bara egentligen ur ett hälsosamt perspektiv, så känns det väldigt fint att vara där på grund av det. Och sen så tror jag att det har format mig för att jag har också känt en sån enorm trygghet när jag kommer dit, att jag känner att jag är hemma på något vis. Men jag är ju väldigt starkt Stockholmsförknippad också. Jag älskar liksom den platsen jag är uppväxt på i Stockholm och sådär, och liksom flera generationer tillbaka. Men det är någonting som gör att jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt trygg där. Och det är som att jag normalt sett i stan, när jag då vaknar jag mig själv idag, för att jag är så pass gammal, så vaknar jag väl vid liksom 5:30-6 utan problem. Men när jag åker till Koster, då kan jag sova till 9-10 på dagarna. Det har aldrig hänt tidigare. Liksom. Men jag kan göra det där. Och det måste ju vara tecken på att det har någon sorts balsamerande effekt på mig. Att jag inte känner mig stressad eller uppe i varv på något vis.
Nej, verkligen. Som du säger, trygg på något sätt.
Ja.
Landar kanske man kan. Ja, jag vet inte, men trygg låter väldigt fint. Det var jätteroligt att få höra om denna fantastiska plats för dig, Petter.
Tack så hemskt mycket. Hemskt tack för att jag fick berätta.
Ja, tack så mycket.
Ja, ha en fortsatt trevlig kväll.
Tack, detsamma. Detsamma.
Hej.
Hej.
Hej. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. Escaping home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping.
Då gäller det E6 mellan Halmstad och Göteborg mellan trafikplats Frillesås 57 till trafikplats Fjärsås 58 riktning mot Göteborg. Här är det tappad last i vänster körfält och personal är på väg. Alltså E6 mellan Halmstad och Göteborg mellan trafikplats Frillesås och trafikplats Fjärsås. Här ligger det tappad last i vänster körfält.
Bound, en klassiker om att längta hem och hitta sin plats i tillvaron från 1966. Och vart ska vi nu? Jo, till Göteborg. Där finns Dan Nyby, eller hur?
Ja, hallå.
Hur har du det?
Ja, det var Dan här, hejsan.
Ja, jag hör det, eller jag ser det, att du har ringt in till oss. Vad kul. Du har någon fantastisk historia om som handlar om guld. Fattar jag rätt?
Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. För ungefär 35 år sedan så åkte jag iväg till Ädelfors utanför Vetlanda i Småland för att hitta guld, i och med att det finns del i naturen och bäckarna och sånt där. Och det var jättespännande, men vad jag fann förutom guldet, det var den fantastiska platsen där det finns så mycket kärlek mellan människor, gemenskap, vänskap, och det har gjort att jag återkommer dit i stort sett varje sommar, så många gånger varje år nu sedan dess.
Jaha, och var bor du? Alltså på en camping, sa du?
På Göteborg.
Vad sa du?
Göteborg bor jag.
Jo, nej, men jag menar när du kommer till Ädelfors.
Du, det är som så här att i början så bodde jag vindskydd, men så var det år 2000 så diskuterade vi lite grann då bo vindskydd och ha med sig alltihopa från gång till gång. Så att då var han som drev den här guldvaskningskampen. Han sa det, men bygg en träkoja bo i. Så vi hittade fyra tallar och där byggde vi en liten plattform och byggde en liten kåk 2,5 meter upp i luften på 12 kvadratmeter som jag bor i.
Nej, trädkoja alltså.
Jag bor i en trädkoja.
Så det, och den bor du i alltid när du åker dit?
Ja, och där har vi, det är våningssäng där, det är matplats, det är Va? Lite pantry med kylskåp, en induktionshäll och dragit in rinnande vatten och ström också, så att allting man behöver finns där.
Har ni solceller eller hur får ni elen?
Nej, det är faktiskt så att det här är en camping för guldvaskning, och då har jag den förmånen att hitta en plats för stugan precis bredvid två toaletter. Så vi har fått tillåtelse att dra in ström därifrån. Så vi har riktig el faktiskt, men solpaneler på taket är faktiskt på gång för att vi vill ha det lite mer miljövänligt.
Ja, men alltså guldvaskning, jag visste knappt att det fanns i Sverige. Hur fick du reda på det här?
Nej, jag har på med naturen och stort intresse för det här, och man tittade på filmer och sånt om Klondike och hur man vaskar guld, och sedan så fick jag höra av rena slumpen att det finns en plats ganska nära Göteborg, så jag tog bara tältet och åkte dit och gick ut i skogen där och hittade smått spott med guld i bäckarna. Så det var jätteintressant. Ja, det är spännande.
Vad gör man med det då? Var säljer man? Hos en guldsmed? Eller?
Det är så, det är egentligen så små mängder. Men däremot har ju isen tagit med sig för miljontals år sedan berget där guldådrorna finns och bruten ner dem. Så det finns vissa koncentrationer av det här guldet. Och där kan man få ihop kanske på sommar mellan 5-8 gram.
Mm-hmm.
Och sedan kan du gå till en guldsmed, och jag vet de här paren som har träffats där. Sedan har de vikt sig och förlovat sig, och vid vigseln så har de lämnat in guldet till guldsmed och gjort sina vigselringar. Och det är guldet de har hittat gemensamt. Så visst är det kul att man bär det här runt sitt finger, det man har haft från början.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Men de som du har träffat och lärt känna, är det också sådana som kommer dit och vaskar guld under perioder, eller är det sådana som bor på den här platsen?
Det är som så att den här campingen, den består dels av sådana som kommer för att de vill se det här med guldvaskning och de vill testa på det. Men det är väldigt mycket långliggare som brukar kallas med fasta husvagnsplatser. Och det är just det jag fann när jag kom dit, att jag fann den här vänskapen, kärleken mellan alla människor. Man kommer som man är, man går som man kom. Man förändras inte, utan man är precis som man är med alla andra där. Och det är det som jag tycker är så himla fantastiskt. Det är allt från bebisar till 90-åringar som sitter vid elden på kvällarna, grillar, pratar, dricker både med och utan alkohol i, och det här sociala samvaron som, ja, det, jag tycker när man har sett den här platsen så känns Sverige kallt. Men när man kommer dit då kommer man in i värmen. Det är det som är så underbart med just Ädelfors, tycker jag.
Ja, det låter ju helt jättehärligt.
Ja, och jag har funnit mitt paradis där, så att när jag började komma dit, då var det ju ingen telefonmottagning överhuvudtaget, så att det var inget att ha med mobiltelefonen. Man bara la den i bilen, och sedan brukar man lägga av sig klockan också. Och Så bara som Nalle Puh, man bara finns hela tiden.
Nalle Puh vaskar guld.
Ja. Och får man göra lite reklam för en tävlingsgren, sport, i det här programmet, så är det svenska mästerskapen i guldvaskning den 27-29 juni.
Va? Där. Finns det svenska mästerskap i guldvaskning? Det är ju enastående.
Ja. Man kan tävla om att vaska guld. Och då gäller det att vaska fram. Alla deltagare i heatet får ett exakt antal, samma antal guldkorn i en hink med 8 liter sand. Och sen gäller det på kortast möjliga tid att hitta de här guldkornen.
Oj,
utan att tappa något.
Har du varit med i tävlingen?
Ja, jag tävlar lite grann. Men det har faktiskt blivit så med tanke på atmosfären där, att jag vaskar inte guld mycket längre, utan jag åker mest dit bara för att finnas, bara för att vara, bara för att ladda batterierna.
Det låter helt underbart.
Ja. I din trädkoja. Och sen tittar man på de här tävlingarna, och det är väldigt spännande, för på cirka en minut så kan man hitta de här guldkornen i hinkarna, de som tävlar i världsmästerskapen och sånt också. Mm. Så att det här är en härlig sport att kolla på.
Ja, jag förstår. Får åka till Ädelfors här vid tillfälle.
Du, ja, det tycker jag verkligen.
Dan Nyby, jätteroligt att prata med dig om guldvaskning. Jag tyckte det var väldigt fint det du sa. Det man kommer som man är och går som man kom. Var det så du sa?
Ja. Ja, precis. Och när man är där så då är man inte konstgjord på något sätt, utan man är sig själv helt enkelt. Och det är en sån plats som vi borde ha flera platser av i vår värld, tycker jag.
Ja. Tack så mycket för att du ringde in till oss om detta, Dan Nyby.
Ja, tack själv för att du fick komma med.
Ja, jätteroligt.
Ja, hej. Ha en bra kväll.
Detsamma. Mm. Hej då.
Hej då. Hej.
Summer med Bananarama i Karlavagnen, där vi ikväll undrar vilken din plats på jorden är. Fotbollsplanen, segelbåten, den lilla sjön bredvid motorvägen, vindsrummet hos mormor och morfar eller festivalen du åker till varje år. Om du har ett sånt där alldeles särskilt ställe som ligger dig nära, då får du gärna ringa oss på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta. Nu blir det nyheter från Ekot.
P4, Sveriges Radio.
Ekonyheter. Irans revolutionsgarde bekräftar att flera höga befälhavare dödats i israeliska attacker under dagen. Bland annat underrättelsechefen Mohammad Qassemi. Något som också Israels premiärminister Netanyahu tidigare sagt. Irans hälsoministerium uppger att totalt 224 personer har dödats och nära 1300 skadats sedan de israeliska attackerna inleddes i fredags. Medan 14 personer har dödats och runt 400 har skadats i Israel. Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån AFP att Iran har sagt till medlare från Qatar och Oman att inga förhandlingar kommer att ske medan attackerna pågår. Och med anledning av den upptrappade konflikten ska EUs utrikesministrar mötas på tisdag för att diskutera händelseutvecklingen. Grönland är inte till salu. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron ikväll under ett besök i den grönländska huvudstaden Nuuk.
Greenland is not to be sold, not to be taken.
Ja, den franske presidenten rev ner applåder bland åhörarna i Nuuk, dit han kommit för att visa franskt och europeiskt stöd efter president Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över Grönland.
Let me tell you very directly that you are not alone.
Under mötet i Nuuk träffade Macron Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och den franska presidenten pratade om ökat samarbete inom ekonomi, energi, försvar, utbildning och forskning. Macron avslöjade också att Frankrike planerar att öppna ett generalkonsulat i Nuuk och att Europa är berett att investera i Grönland. Macron flyger från Grönland till G7-toppmötet i Kanada där han bland annat kommer att träffa president Trump. David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
I USA överväger Trump-administrationen att införa inreseförbud för medborgare i ytterligare 36 länder. Det visar interna dokument som Reuters tagit del av. Bland annat berörs medborgare från Kambodja, Kongo och Egypten. Tidigare i juni så